Profeten Jesaja, han var verksam under hur många konungars tid? Det står i första versen i Jesajas bok. Detta är Jesajas, Amos sons, syner. Vad han skådade angående Juda och Jerusalem. I Ussias, Jotams, Ahas och Hiskias. Juda konungars tid. Ja, det var fyra konungar. Och hans verksamhetstid inleds ju på ett särskilt sätt med konung Ussias död i kapitel 6. När vi gått baklänges i Jesajas bok har vi kommit nu till kapitel 38. Och jag ska knyta samman det här lite grann. Därför att det är en motsvarande situation i kapitel 7 i Jesajas bok. Där konungen ställs inför en fråga. I kapitel 7 så är det Ahas, konung Ahas, som blir liksom utmanad av Gud på ett särskilt sätt. I kapitel 38 så är det Hiskia. Ska vi börja då med Hiskia. I Hiskias fall så står det så här i 38 kapitlets början då. Vid den tiden blev Hiskia dödssjuk. Och profeten Jesaja Amos son kom till honom och sa till honom. Så säger Herren, beställ om ditt hus, ty du måste dö och ska icke tillfriskna. Då vände Hiskia sitt ansikte mot väggen och bad till Herren. Och han sa, ack Herre, tänk dock på hur jag har vandrat inför dig i trohet. Och med hängivet hjärta gjort vad gott är i dina ögon. Och Hiskia grät bitterligen. Och Hiskia får i stort sett ett gott omdöme i Andra krönikebokens 32 kapitel och 32 vers står det att han hade utfört fromma gärningar. Då kom Herrens ord till Jesaja, han sa, gå och säg till Hiskia, så säger Herren, din fader Davids Gud. Jag har hört din bön, jag har sett dina tårar, se jag ska föröka din livstid med 15 år. Jag ska rädda dig åt denna stad ur den assyriske konungens hand. Ja, jag ska beskärma denna stad. Och detta ska för dig vara tecknet från Herren därpå att Herren ska göra vad han har lovat. Se, solvisar skuggan som nu på Ahas solvisare har gått nedåt med solen. Ska jag låta gå 10 steg tillbaka. Så gick solen tillbaka på solvisaren, det 10 steg som den redan hade lagt till rygga. 10 steg tillbaka, steg tillbaka. Vi går baklänges i Jesajas bok som ett tecken på att det finns hälsa och kraft hos Herren, vår läkare. Här blev alltså konung Hiskia botad från en svår sjukdom. Och i följd av det så beder han, tacka Gud. Ja, det står att det ska vara en sång rent. Och vi ska vänta lite grann med den. Därför om vi jämför med hur det gick till när Gud utmanade en annan konung som var konung före Hiskia då, konung Ahas. Då står det så här i 7 kapitlet. Att i Ahas, Jotams sons, Ussias sons, Juda konungs tid hände sig att Resin, konungen i Ara, och Peka, Remaljas son, Israels konung, drog upp mot Jerusalem för att erövra det. Vilket det likväl icke förmådde göra. Och när det blev berättat för Davids hus att arameerna, syrierna, hade lägrat sig i Efraim, då skälvde hans och hans folks hjärtan så som skogens träd själva för vinden. Men Herren sade till Jesaja: gå och stad med din son Sear-Jasub och möt Ahas vid ändan av övre dammens vattenledning på vägen till Valkarfältet. Och säg till honom: ta dig tillvara och håll dig stilla. Frukta inte och var inte försagd i ditt hjärta för dessa två rykande brandstumpar. För resin med aramén och för Remaljas son i deras förgrymmelse. Eftersom Aram med Efrem och Remaljas son har gjort upp onda planer mot dig och sagt: vi vill draga upp mot Juda och slå det med skräck och erövra det åt oss och göra Tabals son till konung där. Därför säger Herren, Herren, det ska icke lyckas, det ska icke ske. Ty Damaskus är Arams huvud och Resin är Damaskus huvud. Och om 65 år ska Efrem vara krossad så att det icke mer är ett folk. Och Samaria är Efrems huvud och Remaljas son är Samarias huvud. Om ni inte har tro ska ni icke ha ro. Vad är det här för någonting? Då skälvde Davids och hans folks hjärtan så som skogens träd själva för vinden. Vilken rädsla. Det är alltså, i fallet Hiskia så var det då att han var personligt drabbad av sjukdom. Och det är klart att det på ett sätt kom ju att angå hela folket när konungen då blev sjuk. Här är det en krigssituation då som hotar. Och Gud säger att det här är ingenting att bry sig om. Och förklaringen är det här: Damaskus är Arams huvud och Resin är Damaskus huvud. Damaskus är huvud för syrier. Det är Syriens huvudstad och Resin är Damaskus huvud. Resin var alltså konung i Damaskus. Och om 65 år ska Efrem vara krossad så att det icke mer är ett folk. Här är vi mitt i en historisk situation. 65 år innan de 10 nordliga stammarna ska föras bort i fångenskap av just konungen i Assyrien. Om detta kan vi läsa mer i andra konungaboken, i dess 17:e kapitel. Och så säger han: Samaria är Efrems huvud. Efrem är ju de 10 stammarna, nordriket. Samaria är Efrems huvud och Remaljas son är Samarias huvud. Om ni inte har tro ska ni inte ha ro. Det här är ingenting, säger Gud. Det är ingenting att bry sig om. Det här kommer att, de kommer att få retirera, vilket också skedde. Men tanken här är ju den: om Damaskus är Arons huvud och Resin är Damaskus huvud, om Samarien är Efrems huvud och Remaljas son är Samarias huvud, så är ju Jerusalem huvud för Juda. Huvudort i Juda. Och vem är huvud för Jerusalem? Det är ju det som är den här udden i det här. Därför att det är Gud som egentligen är judarnas konung. Och Jerusalem är således den store konungens stad. 10:e versen i det här 7:e kapitlet. Och Herren talade ytterligare till Ahas och sa: begär ett tecken från Herren din Gud. Du må begära det vare sig nerifrån djupet eller uppifrån höjden. Herren sa alltså till konung Ahas: begär ett tecken från Herren din Gud. Ett tecken. Du må begära det, vare sig nerifrån djupet eller uppifrån höjden. Och ett tecken fick ju Hiskia. Men han behövde aldrig begära ett tecken. Därför innan han hade tänkt tanken så hade Gud redan sagt vilket tecken han skulle få. I det här fallet så säger inte Gud vilket tecken konkret som Ahas, konung Ahas ska få. Men han begär att konung Ahas själv ska begära ett tecken. Och det tecknet ska han kunna begära vare sig det är uppifrån höjden eller nerifrån djupet. Vad svarar man på en sån fråga? Vad svarar konung Ahas? Det står i nästa vers. Men Ahas svarade: jag begär intet. Jag vill icke frästa Herren. Då sa Herren. Så hör då, ni av Davids hus. Ja, där stod ju konungen av Davids hus. Hör då, ni av Davids hus, är det er icke nog att ni sätter människors tålamod på prov? Vill ni och pröva min Guds tålamod? Det låter lite som att Herren är störd här. Av att Ahas vill ingenting begära. Han begär inget tecken. Gud har ju erbjudit att göra ett tecken. Och han säger, konungen säger, jag begär inget tecken. Därför varför han vill inte frästa Herren. Och det kanske var väl beaktat. Därför att det står ju någonstans. Det här är ju verkligen ett bestämt uttryck. Du skall icke frästa Herren din Gud. Du skall icke frästa Herren din Gud. Vi finner den här meningen i femte Mosebok i 6:16. Ni ska icke frästa Herren er Gud så som ni frästade honom. I massa. Och Jesus själv tar sin tillflykt till det här ordet. Då han blir frestad av Satan i öknen. Konungen menar att det här var att fresta Gud. Men Gud tycktes i det här fallet vara störd mer av att konungen inte hade något i tankarna. Och inte fick fram någon bön. Jag tänker på aposteln Paulus, ja. I ett läge så beder han. Och det är Efesierbrevets 3:14 till och med 19. För den skull böjer jag mina knän för fadern. Honom från vilken allt vad fader heter. I himmelen och på jorden har sitt namn. Och beder att han ville efter sin härlighets rikedom förläna er. Att ni genom hans ande växer till i kraft till er invärtes människa. Och att Kristus genom tron må bo i era hjärtan. Och att ni må vara rotade och grundade i kärleken. Så att ni tillika med alla de heliga till fullo förmår fatta. Vad bredden och längden och höjden. Och djupet är och så lära känna Kristi kärlek som övergår all kunskap. Och så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Det är någonting med Guds tankar. Det är någonting med Kristus som har att göra med både höjd och djup och vidd och bredd. Och det här är någonting som i det här fallet konung Ahas missar. Och det kanske är så många gånger med Gud, aldrig så gudfruktiga och fromma människor. När Gud verkligen vill och förväntar sig att vi ska ha begrepp om hans vilja och om hans tankar. Så har vi alls inga begrepp. Och vi tycker vi är så ödmjuka, vi tycker vi är så blygsamma och begär, vi begär inget. Då sa han, så hör då ni av Davids hus, är det icke nog att ni sätter människors tålamod på prov. Vill ni och pröva min Guds tålamod? Ja, jag har uppfattat det här alltså, som att Herren blev vred på konung Ahas för att han inte var i stånd att begära något tecken. Jag är lite fundersam på om det faktiskt är den slutsatsen man ska dra. Därför att faktiskt det tycks mest vara ett uttryck för Guds storsinthet och generositet. Det spelar kanske mindre roll vad konungen hade i tankarna. Denna gång Gud hade i alla fall stora planer. Och hör vilka planer han hade. Så ska då Herren själv ge er ett tecken. Se den unga kvinnan, Alma på hebreiska, som har kunnat översättas även jungfru. Se, jungfrun ska bli havande och föda en son. Och hon ska ge honom namnet Immanuel. Det här är alltså en profetia om Kristus. Det är en profetia som Guds ängel påminner om. Eller i alla fall evangelisten Matteus. När Josef blir förmanad och varnad för att missförstå det här med att Maria, hans trolovade, har blivit havande. Och det ska ju komma att ske efter ett antal århundraden. Efter Ahas tid. Men det har sin betydelse. Det har sin dignitet. Det är så oerhört omfattande. Det handlar om bredd och vidd och höjd och djup. Ära vare Gud. Jag hörde en gång en mäktig dikt när jag var nyomvänd. Dikten hade liksom ett återkommande då. En återkommande strof eller fråga. När kommer jungfruns son? När kommer jungfruns son? Och det framställdes som en längtan som gått genom hela världen. Genom hela historien. Och när kommer jungfruns son? Det är faktiskt jungfruns son som ska komma, som vi väntar, fast han ska inte komma som då han kom genom jungfrun. Han ska komma på himmelens skyar, läser vi det profetiska ordet. Två konungar, två tecken. Och båda de här tecknen har med frälsning att göra. För konung Hiskia gäller det en begränsad historisk situation. Men för konung Ahas så gäller det här mer universellt. Löftet om kvinnans säd. Löftet om jungfruns son, om Alma som ska föda. Det kommer ju att innebära en universell frälsning, eftersom det kommer att gälla alla nationer. På det här sättet vänder sig Gud till alla nationer. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom icke ska förgås utan ha evigt liv. Johannes evangelis 3 kapitel och 16 vers. Jag tänker också på ytterligare en konung. Och ytterligare tecken. Det var konung Ahab. Inte Ahas. Han var konung över Samaria. Och han hade tagit till äkta 10 mål då. Jezabel. Som var väldigt ogudaktig och som var introducerade Baalsdyrkan i Israel. Och det var en profet som trädde upp. Det var profeten Elia. Och han lät verkligen det ske ett tecken. Och det var ett tecken i en tid av avfall. Det var det tecknet att det föll inte då regn. Det regnade icke i landet på 3 år. Inte under 3,5 år. Så regnade det. Och det var en tid som också är en profetisk förebild för avfallstider. Och särskilt kanske det gäller att vara uppmärksam på sånt i de yttersta dagarna. Därför aposteln Paulus, han skriver så här i andra Timoteus brevet i tredje kapitlet. Men det må du veta att i de yttersta dagarna svåra tider ska komma. Ty människorna ska då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga, smädelystna, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa mot sina närmaste, trolösa, begivna på förtal, omåttliga, tygelösa, fientliga mot det goda, förrädiska, besinningslösa, förblindade av högmod. De ska älska vällust mer än Gud. De ska ha ett sken av Guds fruktan, men ska icke vilja veta av dess kraft. Vänd dig bort ifrån sådana. Människor kommer att vara sjuka av själviskhetens sjukdom. Det var den sjukdom som hade drabbat Hiskia. Han var faktiskt självisk. Han hade väldigt kortsynt. Trots att han var from och gudfrukt och gjorde goda gärningar, så tänkte han egentligen inte mer på sin egen tid. Därför när han fick veta att det skulle komma en invasion, att Babel skulle överfalla och ockupera Jerusalem och föra folket bort i fångenskap, då ryckte han bara på axlarna. Trots allt han hade varit med, trots allt han hade gjort. Och så tyckte han, det är bra ändå allting. Det är bra. Frid och goda tider kommer i alla fall att råda i mina dagar. Skulle kunna ha lite, är det fel att säga själviskhetens sjukdom? Det var i alla fall ganska begränsat perspektiv. Däremot har aposteln Paulus gjort väldigt klart att nog är det själviskhetens sjukdom som kommer att råda bland människor i ändens tid. Och människor ska då vara själviska, penningkära, stortaliga, övermodiga och så vidare som vi läser. Det här är en varning, en allvarlig varning. För vad som kommer, och att det gäller att vara förberedd. Är vi förberedda? Den friske konungen Ahas, han fick verkligen ställas inför ett val. Att begära ett tecken. Och vare sig det var uppifrån höjden eller nerifrån djupet. Den sjuke konungen fick egentligen inget val. Utan Gud gjorde klar för honom, det här tecknet ska du få. Det här tecknet ska du få. Solvisaren på ska gå 10 steg tillbaka. Det var ingen valsituation där han fick liksom ett enormt spektrum på det samma sättet. Mänskligheten i ändens tid som är sjuk. Själviskhetens sjukdom råder med allt vad det är på här. Kommer denna mänsklighet att få något val? Hur många tecken? Tänk, hur många tecken har vi inte redan fått? Hur många tecken har vi inte redan fått? Om vi läser Matteus evangeliets 24 kapitel. Eller för den del Jesajas 24 kapitel. Och andra kapitel som talar om ändens tid. Så verkar det som vi faktiskt har fått så många tecken. Så jag är rädd för att det inte är mycket utrymme för att begära något särskilt tecken. De tecken vi har fått är så klara. Folk ska resa sig mot folk, rike mot rike. Det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena orten efter den andra. Därigenom att laglösheten förökas ska kärleken hos de flesta kallna. Vad är det som sker? Vad är det vi bevittnar i dessa dagar? Vad är det vi nyligen har bevittnat i Örebro? Vi får vara tacksamma för det röster som alltjämt höjs. Att stå emot det onda med det goda. Kanske är ännu inte allt hopp ut. Kom var med och knyt ditt hopp, människa, till löftet om Herrens Jesu tillkommelse. Maranata.